Jag vill läsa ifrån första Johannes brev, 3:e kapitlet, och jag börjar på vers 18 där. Första Johannes brev 3:18. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss så kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Gud är större än vårt hjärta. Det är lite av de punkterna, eller de orden, uttrycken jag vill stanna vid. Ibland så dömer vårt hjärta oss. Vi kan känna oss misslyckade eller att vi inte, så att säga, följer hjärtats inre röst. Vi brukar säga att samvetet är Guds röst i vårt inre. Och vi klarar inte alltid av det här. Det, på något sätt känner vi anklagelse att vi gör inte det vi ska göra. Vi, kan man säga, sysslar med andra saker. Det blir så lätt att vi fallerar i olika saker, att när vi förkunnar evangeliet eller när vi är i vardagen att stå upp för evangeliet, stå upp för evangelisk sak. Det Åke läste om här, det passar mycket bra. Det är skönt att höra det här. Vi har inte pratat om vad jag ska säga och vad Åke ska säga. Men att den kötsliga naturen, det är ju det som drabbar oss egentligen i Romarbrevet 8 som står. Och liksom hur det suger tag i oss. Vi är människor, vi är kött. Det Bibeln kallar kött. Alltså vi har de här tankarna och det är svårt att få in det på rätt spår, så att säga. Hela det här kapitlet i första Johannes brev, där är ju mycket sånt här. Om jag läser 6:e versen, den som förblir i honom syndar inte. Och den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte. Och man kan tycka det är ju tuffa ord egentligen, det tycker jag känner mig. Den som förblir i honom syndar inte. Jo, vi syndar vi. Vi kommer till korta. Vi gör fel. Vi gör inte alltid rätt. Hur ska vi klara av det här, så att säga då? Det stämmer ju inte. Mina barn, står det, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Och den som syndar är djävulens barn, till djävulen har syndat från början. Man kan känna då, hur klarar vi av detta? Hur ska vi leva på ett rätt sätt? På ett sätt som behagar Herren. Många av de här verserna pratar om det här. Men så står det också i 4:e kapitlet. Första Johannes 4:4. Men ni, mina barn, är från Gud. Och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er, han är större än han som är i världen. Han som är i er. Han som är i mig, han är större än den som är i världen. Och det är ju underbart att få känna det här. Då finns det, så att säga, ändå räddning. Då finns det ändå hopp. Han som är i er, han är större. Människor tävlar ju ofta många gånger om vem som är störst och bäst och starkast och så vidare. Man vill på olika sätt mäta sin styrka. Man ska jämföra sig med andra. Vilken är bäst och så vidare. Ni vet, det här är alltid en tävling i olika former, och man vill lansera det ibland mänskligheten som mycket tävlingar. Det gäller att vinna, det gäller att komma etta, det gäller att komma först. Men vi kan också förlita oss på att som kristna så är vi i en vinnarposition, därför att vi tror på Jesus. Vi är i den vinnarpositionen. Vi har, så att säga, ledningen i detta. Även om vi kan känna ibland att nu klarar vi inte av det, men han som är i er, han är större. Gud, han är större. Han är mycket större. Då kvittar det egentligen hur vi, så att säga, tänker eller tror eller räknar ut det. För tror vi på ordet så har vi, så att säga, vi tror på vinnaren, och han som finns i oss, han är störst. Hur ofta är det inte att vi känner, så att säga, det här modlöshet och vi tappar inspiration, och vi kan känna ibland att vi klarar inte av det här, förlorar greppet på något sätt. Det är, så att säga, vi har anledning ibland att tappa den här segervittringen, men när vi ser det som händer runt omkring i världen. Det händer så mycket ofantligt svårt och tråkigt ibland. När man tittar på nyheterna så är det ofta eländes elände och så vidare. Om man tar upp det ena efter det andra som är problem och svårigheter. Och just nu är det en ekonomisk svårighet, det drar med sig mycket och man hör liksom hur de permitterar och det går ner. Och folk har inga jobb och har ingen lön och ingen inkomst och det ena efter det andra och på något sätt stagnerar det. Och det som är, tycker jag, ännu hårdare, det är mycket med hur det sker med familjerna i vår värld idag. Hur de splittras, familjerna. Vi vet som kristna så säger jag att familjen är det viktiga, det är kärnan i samhället för att samhället ska fungera. Och det är precis som den onda, han vill attackera det, han vill förstöra det här, han vill slå sönder allt detta. Det är jobbigt. Det finns många, man hör det genom mitt jobb, kan jag höra det med, och man känner hur jobbigt det är för många ungdomar där föräldrarna har separerat och där det händer det ena efter det andra. Man vet inte var ska jag bo denna veckan och var ska jag bo nästa vecka. Man kan se elever som är väldigt duktiga, de går väldigt bra, och så plötsligt så märker man i betyget att nu rasar det helt enkelt. Och vad som sker, jag har ofta i grunden bakom att familjen, mamma och pappa har separerat eller något så här. Och så rasar det ner, man vet inte, man känner en oro, man känner en olust, man vill inte. Och det är jobbigt. Jag hade faktiskt en elev som kom och skulle lämna in ett projektarbete eller ett arbete som jag gjort och sa, ja, du kan inte få ut det för att mamma, hon blev arg igår, hon tog datorn och slängde den i väggen. Så den gick sönder. Och det är alltså inte något som han, de försöker ibland med kanske lite andra grejer, men det var nog verklighet, det hade nog hänt så. Och då är det väldigt jobbigt, jag tänkte det stackars människor och elever. Han gjorde om det här och fixade det, så det var inga problem sen, men det är hemskt egentligen. Och familjerna splittras. Mitt i det här så får vi känna ändå Herren, han är stor för oss som tror på honom. Vi har en vinnarposition i detta. Vi har egentligen tre fiender. Och det är det Bibeln säger, det är världen runt omkring. Vi lever i världen, men vi ska inte leva av världen. Och vi har frestaren, Satan, djävulen, som så att säga också går omkring och säger att nej, han viskar till oss att det där är inbildning. Det där är fel. Gör inte så. Passa inte på tillfället nu. Kanske du kan ladda till och krångla till det. Vittna inte just nu. Det finns nog ett lite bättre tillfälle sen. Han försöker hela tiden ljuga. Han är lögnen. Det står tydligt i Bibeln, så jag brukar säga, lyssna inte utan gör tvärtom istället. Han försöker vända på det, försöker fördärva det. Den tredje fienden, det är jag själv egentligen. Det är det som vi läste om, det Bibeln säger, köttet. Den kötsliga naturen som säger, nej, jag vill inte göra det här, jag klarar inte av detta, jag orkar inte detta, och du får använda någon annan herre. Det är de fiender som finns egentligen emot en seger. Men Jesus, han säger, kasta era bekymmer på mig så ska jag ta hand om det. Jag ska hjälpa er. Och jag tror att det är viktigt att vi känner tillsammans är vi starka. Världen säger ofta att gör dig fri, oberoende. Det är du är självständig, du är unik, du gör som du vill, du ska liksom ta hand om din egen sak. Tänk inte på andra, tänk på dig själv. Ordna med dig själv, liksom. Se till, du säger ja när du vill och du säger nej när du vill. Men det är inte det rätta egentligen. Den Herren, han säger, tillsammans så är vi ett. Vi ska bli ett tillsammans. Som kristna, som familj, som församling, som kyrka, så är vi tillsammans. Tillsammans är vi starka. Vi är mycket starkare tillsammans. Tillsammans så ger Jesus oss den här friheten. Vi kommer närmare honom. Han ger frihet, han ger glädje. Hur mycket frestaren så att säga än ökar sin makt, så är ju Herrens makt större. För han är större. Så ökar han sin makt, frestaren, ja, då är Herren större. Så vi har hela tiden, det kvittar hur mycket han ökar sin makt eller sin, så att säga, vi tycker att han vinner seger. Herren är större. Han är ändå den som är segare. Första Korinthierbrevet. Ska jag läsa också ifrån. Femtonde kapitlet och 57. Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Han ger oss segern. Vi har seger. Ägna inte så mycket tid åt förloraren. Satan, han har förlorat. Han kan Bibeln. Han citerade när han träffade Jesus och ville få Jesus att falla när han hade varit i öknen. Men Jesus, han svarade honom med Guds ord tillbaka. Och det är rätt konstigt, för han vet ju, om han kan Bibeln, om han vet det, så vet han att han kommer att förlora. För det står det i Bibeln till slut. Han kommer att förlora. Vi är på vinnarposition. Vi är med vinnarna. Men ändå på något sätt så vill han ändra utgången och försöka ändra det och förstöra det. Försöker rasera de saker som de kristna bygger upp, som Jesus har byggt upp. Människor som har mött honom, människor som har upplevt honom i sitt hjärta, försöker han ingjuta modlöshet, hopplöshet och så vidare. Men vi har en segrare. Och läser vi lite tidigare här, första Korinthierbrevet 15 och 55. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Jag tror i den andra översättningen står det: du död, vad är din seger? Du död, vad är din udd? Och vi kan säga: du Satan, vad är din seger? Och den fråga, vi vet det här, han har ingen seger. Han har förlorat. Han är besegrad. Han, så att säga, har inte kommit två eller tre, utan han är diskvalificerad och han är sist egentligen. Vi har den här segern. Jesus, han vann den som ger oss seger. Den segern får vi åberopa. Det står i Apostlagärningarna om Paulus och Silas. När de var på sin andra missionsresa så kom de till Thessalonike, och då var de hos en som heter Jason, och de bodde där. Och det står att de då kom dit och de började vittna direkt om Herren. Och det blev väckelse. Människor blev frälsta. Det hände enormt mycket. Och judarna som var där då blev ju avundsjuka, kan vi säga, och tyckte att nej, det här är fel. Och de går på folket i staden och kan man säga, viglar upp dem, apostlarna. 17 och 7 står det, om ni vill följa med i biblarna. Apostlagärningarna 17 och 7. Och Jason hade tagit emot dem hos sig. Jag får ta från 6 där. Dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också. Och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter emot alla mot kejsarens förordningar och säga att det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Men detta hetsade upp folket och stadens styrelsemän. Och Jason och de andra fick ställa borgen och frigavs sedan. Och man kan fråga sig här hur de här människorna, Paulus, Silas och många andra av apostlarna som var ute och vittnade, de fick motstå mycket prygel och mycket lidande egentligen. Men varenda gång man läser Paulus i missionsresorna han hade och så vidare, han blev utkastad och utslängd och stenad och allting. Och så står det att sen reste han till nästa ort och då började han direkt förkunna, gick till synagogan och förkunnade och vann många på det sättet. Och det kan ibland kännas ibland som ett lidande, som så att säga, man kan ställa sig, kan Jesus segra när han lider också? Jag tror det hör samman med det här, för vi vet ju det som händer vid påsken, och det var att Jesu lidande och död också blev en förvandling, en uppståndelse, och det blev liv i det. Och de här apostlarna, de fick lida, och de var kännetecken för de första kristna. De fick verkligen lida. Det står lite tidigare i Apostlagärningarna om när apostlarna blev, ja, vi kan ta från apostlarna 5 är då 40. De följde hans råd och kallade in apostlarna, det är inför rådet då, och förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de hade låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet glada över att de hade befunnits värdiga att förnedras för namnet, alltså för Jesus skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunnade budskapet att Jesus är Messias. De kände bara en glädje i det här. Nu har vi fått lida för Jesu namn. Nu vill vi gå vidare. Vi gläds över att det här, så lidandet var ett helt annat sätt. Vi, kan man säga, tror inte kan tänka oss riktigt in i den situationen. Vi tycker det kan vara jobbigt om vi får en gliring eller vi får någon liten motstånd muntligt som inte kanske gör något, men vi tycker att det är jobbigt och är det svårt. Men de här, de gav inte upp för det här motståndet de hade, om de blev pryglade eller de blev slagna och så vidare. Så det här är ett lidande som man kan bli stärkt av. Och jag tror att när det är jobbigt, när vi går igenom något sånt här, problem, lidande, svårigheter, och det kan, vi kan ibland känna det väldigt mörkt, hur ska vi klara av det här, hur, vad sker och hur kommer vi klara av detta? Och jag kan säga det från i Betel i Hallar, ibland så har jag upplevt att nu är det riktigt kaos egentligen, liksom, nu ser jag ingen utväg, nu blir det riktigt kaos, så att säga. Hur ska det här sluta? Och nu står ord mot ord och det står olika saker. Det kan vara massa andra saker som stör det här. Men på något sätt så har det kommit igenom och det har blivit sån underbar seger i det hela. Så nu liksom har jag nog lärt mig det att är det något ibland det blir problem, så är det någonting som kommer positivt att hända. För jag tror frestaren, han känner att nu så är det någonting som händer. Nu måste jag sätta till alla klutar. Men det är viktigt, tror jag, också att vi får lämna det här till Herren. Många gånger så har jag fått liksom knäppa händerna och säga: Herre, jag har ingen lösning i detta. Jag ser ingenting hur vi kan lösa det här, men du har lösningen. Ske din vilja, gör som på bästa sätt för ditt namns skull. Och många gånger har Herren löst det mycket bättre än det jag kunde tänka mig borde vara den rätta lösningen, men det blir inte på mitt sätt. Och det är tur det, utan det blir på Herrens sätt. Och då blir det seger också. Så genom det här, men det kan vara jobbigt när vi är i det här lidandet eller svårighet eller problem. Och vi känner att vi har ingen lösning. Men man blir väldigt stärkt när man kommer ur detta och får känna: Herren, du var med oss. Du är segrare. Det är du som har segern. Det är du som är störst. Det är du som är nummer ett. Du har segern. Jag tror vi kommer få motgångar och lidande också i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Vi märker det i samhället, det som sker idag. Och det kan vara svårt, så att säga, att bevara tron i det här fallet. Som jag sa innan, det sker nu en ekonomisk, och jag tror människor ibland börjar fråga sig: vad är det som sker? Varför ska det här vara? Och så vidare. Och vi som kristna ibland känner det här, ja, så säger Bibeln. Vi vet att en antikrist kommer att framträda och han ska, så att säga, ta makten ekonomiskt också då i början, och det blev väldigt bra och gott välstånd och allting. Och vi förstår, även om inte kanske detta är, men så är det kanske den här födsloverken som kommer före. Jesus säger det här, det är som födsloverken hos en kvinna. Det kommer i skov. Det är intensivare och sen är det lugnare. Och jag tror det här blir. Jag tror inte det sker just nu, men jag tror detta är ett, så att säga, ett litet sånt här födsloverka som är till för detta. För att man förstår själv, nu är allting rätt tillrättalagt. Det går att ordna. Ekonomin är på det viset i världen. Vi kan, så att säga, flytta över pengar med vårt lilla plastkort. Vad som helst, vad vi än är egentligen. Och vi kan ändra det. Och vi har alla sådana här saker som vi för ett antal år sedan tänkte det är omöjligt. Det går inte, just nu går det inte. Men idag är det alltså inte alls orimligt. Och vi ser det här, att det kommer hända någonting. Och då tror jag också det blir tuffare, svårare för kristna människor. Men vi ska veta det att hur det än blir så har vi segern. Vi är på den segrande sida. Vi kommer att vinna seger. Vi kommer att vara på segrarens sida. Någon har sagt att det kristna lidandet är precis som vattenstämpeln på en sedel egentligen. Vattenstämpeln på en sedel, det liksom visar att det här är en äkta sedel. Det visar äktheten. Och lite av det här kommer det ibland vara att lidandet hos människor, kristna människor, är en vattenstämpel. Det är också viktigt att vi håller den här linjen. Herre, vad säger ditt ord? Att inte vi så att säga ramla in i något spår av falsk religiositet, falskhet och så vidare. Vi vinner ingen seger på det. Jesus, han gick stark genom lidandet och prövningarna. Och den största prövningen han hade, det var ju på Golgata. När han visste att det här måste jag göra för mänskligheten, för människorna. Jag måste göra det för jag älskar dem. Och han säger ju när han hänger på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Han såg det också väldigt svårt då, kunde inte se det här, är detta rätt? Kan den här kalken gå ifrån mig? Men han visste det här är rätta, jag måste göra det för fadern har sagt så här. Och jag vill göra det för människorna. I Lukas 2. Det känner ni igen som julevangeliet, men jag ska inte läsa i början på det. Men jag tänkte på Simeon och Hanna som var i templet när tiden för reningen var. Och då står det så här att Simon han kom fram och träffade dem och vi kan ta från 25 då, Lukas 2, 25. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden så gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, så tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbaras åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Och det var just det här, detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Man måste välja sida, för eller emot. Gud är större. Och vi måste alla veta det här. Vi klarar inte av alltid att, som jag sa innan, att följa det här och vara helt syndfria. Synden griper tag i oss. Vi tänker fel, vi gör fel, vi handlar fel. Men vi får komma till honom och han kastar aldrig bort oss. Utan han har ständigt en öppen famn, för han är större. Ibland har jag känt som att, och det står i Jesaja också det här, att Herren han hör oss inte därför det är någonting som hindrar honom, att inte han kan höra oss. Jag tror ibland vi tänker tvärtom, att vi vill ropa så att han hör oss på något sätt, att inte vi tar i riktigt. Men det är precis som vi har byggt upp en mur eller någonting som hindrar att inte Herren kan höra oss. Och det är den vi måste ta bort. Herre, ta bort det här som hindrar dig från att, så du inte kan höra mig. Att du tar bort allt här som inte behagar dig. Rensa bort det här att jag får komma inför dig, för du har segern. Om vi känner den här hopplösheten, modlösheten, så kan vi komma till Jesus och tacka honom för att han är större och han förlåter oss. Då blir vi förnyade i anden. Jag sa också då att vi har de här fienderna. Kroppen är vår fiende. Den kroppen vi har, köttet som Bibeln säger, det är det som gör att vi inte heller vill följa riktigt Herrens tankar och vägar. Vi gör lite motstånd. Vi gör det som inte behagar honom. Står i Efesierbrevet 4. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Herre, jag vill komma närmare dig. Vad vill du? Jag vill öppna alla hjärtats dörrar för dig. Att du får komma in. Och allting som du vill i mitt liv, att det får följa dina tankar, dina planer. Och då förnyas vi. Vi kan inte fatta allt Guds storhet. Vi kan inte förstå allt. Vi förstår nog bara en liten del. Vi är kanske som vi tycker bebis är ibland och handla. Så tycker jag nog Gud att vi är som inte förstår riktigt allt. Men han har gjort det möjligt för oss. Han har gjort det klart och det är bara att ta emot den här segern. Gud, han är större än vi kan tänka och vi förstår. Amen.